Hej och välkommen till Läspodden för oktober månad. Denna gång har vi valt familjen som tema. Och sedan ska Birgitta berätta om en bok som handlar om romer. Eftersom vi har månadens spröke i romen. Ja, Birgitta, vill du börja?
Ja, jag tänkte jag skulle prata lite grann om en bok som heter En helt vanlig familj. Och det är frågan om det är så en så helt vanlig familj det handlar om. Det är Mattias Edvardsson som skrivit den här boken och den räknas ju som en spänningsroman. När jag läste den så läste jag den verkligen... jag kunde inte sluta, kan man säga.
Ja, spännande.
Den var väldigt spännande, ja. Och ja, det är inget sån utåt spänning. Det är den här psykologiska spänningen.
Jag läser den just nu.
Gör du det?
Men jag är nog i slutet på pappas berättelse.
Ja, just det. För det är ju nämligen tre personer som berättar. Det är alltså boken är indelad i tre delar. Så först är det då pappan. Och han är präst. Och han... ja, han borde ju vara moraliskt högstående, det är ju, ska ju präster vara, eller hur? Och frågan är hur reagerar han egentligen när hans dotter då, som är 19 år och som heter Stella, kommer hem väldigt sent en kväll och han är orolig, och sen nästa dag så hittar han då blodiga kläder i tvättstugan är det väl. Han tänker ju att detta är ju en helt vanlig familj. Och hans dotter är bra på alla sätt. Liksom. Och ja, den är ganska perfekt, den här familjen. De bor i ett villaområde i Lund. Men det är klart att han börjar tvivla lite grann när han hittar de där kläderna. Hur är det egentligen med dottern? Känner han henne så helt och hållet egentligen? Värre blir det ju också när Stella hämtas av polisen och anklagas för mord och hamnar i häkte. Den andra delen i boken berättas utifrån mammans perspektiv. Hon är jurist och heter Ulrika. Och den tredje delen är då utifrån Stellas eget perspektiv, och det är ju där man till slut, där alla trådar knyts ihop och man får svaret på den här gåtan, vad som egentligen hände, och det kommer verkligen precis i slutet och det är ganska överraskande också sådär, så att han lyckas verkligen hålla spänningen uppe tycker jag. Den här boken är ju såld då till 30 länder redan innan den kom ut i Sverige faktiskt, och han blir ju ganska förvånad över detta. Men nej, han skriver bra också tycker jag.
Jag tycker han beskriver den här vanliga familjen jättebra.
Ja.
Med vanlighet. Jag tycker den är bra. Jag har ju kommit så långt så att jag tycker ju dottern är lite osympatisk.
Ja.
Men det kanske finns en förklaring till det.
Jo, varje person... Man förstår ju var och en av dem när man liksom har dem, ser utifrån deras perspektiv. Tycker det är ganska bra att berätta historien på det sättet.
Och sen utspelar hon sig i Lund och det är verkliga platser. Jag vet inte om restaurangerna är verkliga också, men nej, det är roligt när han rör sig runt omkring i Lund.
Jo, det är ju bara grannstaden för oss.
Ja,
Den boken kan jag verkligen rekommendera om man kanske har kört fast bra, i sin läsning och vill hitta något som verkligen med verkligt driv.
Det är en bra spänningsbok. Jag tycker den påminner lite om G.V. Perssons dotter heter.
Giolito Persson.
Ja, vad heter hon för förnamn?
Malin.
Malin, ja. Men det är kanske det här 19-åriga dottern som för en att tänka på den boken, men...
Ja, jag har sett att den har jämförts med den.
Men just den här vanliga familjen.
Ja. Han är ju också lärare, Mattias Edvardsson, och han fortsätter att arbeta som lärare på gymnasiet i psykologi och svenska. Och han, det, jag kan tänka mig att han får mycket från sina elever. Mm. De berättar saker för honom som de kanske inte som berättar han, för sina föräldrar och så vidare.
Som han kan,
han kan använda, tänker jag. Mm. Ja, det var min första familjetips.
Min första familjetips, den börjar i moll. För det är den oändliga familjen av Cilla Norman. Och detta här är en familj som faller sönder. Och boken har tre berättarröster. Det är Isabelle, det är den äldsta dottern i familjen. Hon är 11-12 år. Och sen är det Anna som barn bevittnar familjens katastrof. Och sen är det Mary, det är familjens mamma. Mm-hmm. Och det här utspelar sig på 60-talet. Och familjen består av pappa Ray, mamma Mary och så de här två döttrarna.
Men
de
är i Sverige?
Nej, de kommer egentligen från Kalifornien och han är forskare i astronomi. Men nu har han fått en gästforskartjänst på KTH. Så nu är de på väg till Sverige och när man möter familjen första gången så sitter de i en taxi från Arlanda in till Stockholm. Och redan där märker man att det är något som inte som är bra i familjen. De är väldigt spända föräldrarna. Så kommer man fram och då så visar sig att den lägenheten som de skulle få, den är upptagen. Så de får flytta in i ett högt studenthus som heter Nypornet upp på 19:e våningen. Och där får de en möblerad tvåa. Jaha. Och det är väl liksom inte det som de, eller åtminstone inte mamma, förväntar sig. Och de har ju en container som är på väg från USA som snart landar här. Och där bor de i den här lilla tvåan.
Som är möblerad.
Ja, och med fula grejer.
Mm.
Och mamma är inte nöjd. Alltså hon vantrivs så här i Sverige. Det är kallt, de kommer mitt i vintern, det är kallt och det är mörkt. Och de har ju fått broschyrer tillsända i USA och det visar ett somrigt Sverige. Det är ju så långt ifrån det sommarsverige som det kan vara. Hon går till affären och så ber hon få varorna hemskickade. Och de i affären, de säger, va? Det gör inte. Hon har ingen tvättstuga, den är nere i källaren. Alltså det är sån...
Jättestor skillnad.
Ja, det är mot de här... USA-livet där det var varmt och gott och trevliga grannar. Och här är du bara studenter ju.
Ja.
Så hon blir mer och mer missnöjd. Och det här påverkar Isabelle. För att hon går ju då skolan när hon bara pratar svenska. Det finns inga eftermiddagsaktiviteter som i USA. Och hon vill inte gå hem. Hon vill inte gå hem till mamma. Och till sin lilla syster. Hon går liksom omkring och drar i en skog i närheten. Och hennes kängor ligger i container. Och så hon går omkring med sina gummistövlar. Och du vet hur kallt det är med gummistövlar mitt i vintern. Alltså det är så sorgligt. Mm. Och det blir så alltså riktigt deprimerande. Pappan han jobbar. Han kommer inte heller hem. Sen slutar den historien och så tar Annas historia vid. Och det är den här svenska flickan som bor mitt emot Nypornet. Och hon ser den här tragedin. Och man får möta henne i nutid. Och då är hon är journalist och hon är ute på ett uppdrag. Och då är det någon människa där som påminner henne om den här katastrofen. Och så börjar hon tänka hur det var och hur man omformar minnena och så vidare. Mm. Sen går vi tillbaks till 60-talshistorien. Och då är det Mary som är berättaren. Och då får man ju en förklaring varför de åker till USA eller till Sverige. Och det är ju så att pappan han har burit på en hemlighet. Och som gör att hela familjen måste emigrera från USA till Sverige. Ens undringar och funderingar rätas ut.
Uh-huh.
Och detta här är, alltså låter ju så sorgligt. Och det är så sorgligt, men så välskrivet och bra. Uh-huh. Alltså den boken, den bar jag med mig i flera dagar efteråt. Mm. Den känslan. Alltså hon är så duktig på att beskriva det. Och när man läser Isabels historia så vill man liksom bara vidare och framåt. Fastän det är ju egentligen bara sorgligt.
Mm.
Ja, riktigt bra.
Men alltså den här Anna, bor hon mitt emot?
Ja, hon bor mitt emot och hon är väl i samma ålder som Isabel. Aha. Och hon ser den här katastrofen som jag inte vill avslöja.
Nej. Ja.
Mm, bra.
Du har läst böcker av henne innan.
Ja, det har jag. Den som heter, jag har bara läst en. Jag vet inte vad det är. Och det handlar ju om en pojke. Alltså nu vet jag inte, jag tror att han är mördare. Och hans mamma. Och hon upplever hur det är att ha ett barn som har mördat en annan människa. Okay. Den är så bra, den boken.
Ja, det var därför du ville läsa den.
Ja, det var det. Ja. Men sen har jag hoppat över för att hon är ju lite dysterkvist.
Mm.
Så att de här bära barnet fram och den någonting om jag har inte läst. Men den här kan jag rekommendera.
Mm. Ja. Då är min nästa bok här, Pappaklausulen av Jonas Hassan Kemiri. Och det är den, ja, skam till sägande så har jag inte läst någonting av honom innan. Borde jag verkligen ha gjort. Jag får lust att läsa böcker av honom. För det här är en riktigt bra bok. Jag trodde att han var väldigt svår. Men det var han ju absolut inte. Och det är rätt mycket humor i den här boken.
Mm-hmm.
Jag skrattade ofta. Särskilt i början. Eller första halvan kanske av boken. Men det finns ju... finns sorgligheter i den här boken också. Verkligen. Det ligger nog... inte allt för långt ifrån Jonas Hassan Kemiris eget liv. Det här... det finns, ja, ska vi säga, tre huvudpersoner i den här boken, fast de har inte så där egna delar.
Ja, som vi har pratat om innan. Tre.
Ja, och då är det framförallt egentligen om den personen som kallas för en son som är en pappa.
Mm.
Det kan kanske verka lite konstigt, han har inga namn på personerna utan han beskriver dem så, va? Men man vänjer sig ganska snabbt. En son som är en pappa. Och denna son, han är föräldraledig. Och barnen är 1 och 4 år gamla. Han har verkligen fullt upp med dem. Och just i beskrivningarna av vardagslivet med de här barnen så finns det mycket som man kan skratta åt. Och jag är säker på att många fler än jag kan känna igen de här situationerna liksom. De är på lite olika nivåer ju, de här barnen i sin utveckling, och den ena springer iväg och gör något som de inte får, och medan den andra står och just håller på att slänga en, tappa en flaska med ketchup rakt ner på golvet eller vad då. Och han liksom bara, han vill hinna fram,
klona sig själv.
Ja, just det. Och sen har vi då i och för sig en mamma som alltså mamman där, hon jobbar ju hela dagarna och hon tycker kanske att han är lite sjåpig för han gnäller rätt mycket över hur det är att vara hemma. Och han är rolig, eller den där pappan, han vill så gärna vara världens bästa pappa. Och när han är på dagis och hämtar dem och lämnar dem så vill han liksom, då ser han sig själv utifrån och tänker, nu måste de tycka att jag är världens bästa pappa. Alltså. Det är ju så då att han tycker kanske inte att hans egen pappa var världens bästa pappa. Han var en ganska frånvarande pappa. Och han är då en viktig person i den här boken. Och kallas för en farfar som är en pappa. Det är så han beskrivs. Och en farfar som är en pappa, han kommer i den här boken till Stockholm på ett av sina 2 årliga besök till Sverige. Han bor annars utomlands. Var vet man inte riktigt. Och den här farfan, han tar inte särskilt mycket ansvar alltså. Han förväntar sig att sonen ska sköta alla hans affärer hit och dit, all hans ekonomi från Sverige. Och han förväntar sig också att varje gång han kommer och hälsar på så ska han få förfoga över sonens arbetslägenhet. Mm. Ja, man ska ställa upp på sin pappa. Och sonen har bestämt sig nu inför det här besöket att nu ska det vara slut på den här som man kallar för pappaklausulen. Mm. Det här som varit bestämt. Att,
så alltså outskrivet.
Ja, just det. Det var det ju. I många, många år har det varit så. Kanske 15 år eller något. Och det är ju då en stor förändring i familjen som vad jag förstår Jonas Hassan Kemiri tyckte var roligt att laborera med. Mm. Vad händer i en familj när någon säger ifrån lite grann? Sen finns det en tredje huvudperson som är då en syster som är en dotter.
Jaha.
Alltså,
syster till pappan. Syster till småbarnspappan. Till
småbarnspappan, precis. Och hon, man kan lägga till där, en syster som är en dotter men som inte längre är en mamma, så tänker hon på sig själv. Mm. Hon har faktiskt en son, men sonen har valt att bo med pappan.
Jaha.
Ja, det är rätt mycket kring det här med relationer och att lämna sina barn. Att,
och hur gammal är hennes son?
12 år, tror jag. Ja, något sånt. Mm. Och hon sörjer ju detta väldigt mycket. Mm. Träffar honom inte.
Det här inte alls.
Nej, det är ytterst sällan. Han tycks på något sätt ha tagit något avstånd ifrån henne. Ja, nej, men det är en väldigt intressant och gripande bok kring deras relationer. Det finns en mamma också.
Men den här, det bör alltså, det ju finnas.
Så att säga farmor då ju.
Ja.
Och hon är i livet och sådär. Mm. Hon har ju alltid funnits där. Men
han kommer liksom på besök då i deras värld och det blir något stort.
Ja, just det. Och all den här sonens, hemmapappas liv är inriktat egentligen på den frånvarande pappan. Uh-huh. Och han ska själv aldrig lämna sina barn. Han skulle aldrig kunna tänka sig göra det. Eller?
Det hade varit skönt ibland.
Ja, precis. Jag kan varmt rekommendera den här boken. Och jag kommer läsa mer böcker av Jonas Hassan Kemiri efter det. Han var ganska nyligen med i Babel också. Om man vill kolla lite så finns det ett inslag.
Såg jag inte det på något.
Nej.
Nu förflyttar vi oss. Får du klar?
Ja, absolut. Ja.
Nu ska vi förflytta oss till Kina. Och det handlar om, boken heter Tre systrar och författaren heter Bi Feiyu.
Vi skulle nog behövt fråga Kerstin.
Nej, det har jag redan gjort. Det här handlar om familjen Wang. Och det är en stor familj på Kinas landsbygd. Man vill så gärna ha en son. Och kvinnan, Xi Guifang, hon föder barn efter barn efter barn. Och då är det ju döttrar. Så de har 7 stycken döttrar. Och nu så äntligen så kommer barn nummer 8 och det är en pojke. Och då frågade jag vår kollega, Kina-kännaren Kerstin, om denna stora familj. För det var ju ett tvåbarnspolitik. Mm. Men det är det att han, de bor ute på landet så man var inte så noga på det, noga med det ute i landsbygden. Och han är dessutom partisekreterare, pappa Liev Fang.
Är detta, vilken tid är det?
70-tal. Mm. Så han gör lite som han vill. Han och de tillhör ju då byns överklass och han är ju byns starke man. Och den här boken handlar då om 3 systrar. Det är den äldsta systern Yumi och så är det den tredje systern Yoshio och så är det den 7:e systern, alltså den minsta systern Yu Yang. Och nu så har ju mamma Xi Guifang, hon har ju nu fött en pojke så hon drar sig undan. Hon ammar väl honom men det är väl, hon gör inget mer utan hon sitter mest och äter solroskärnor. Och då är det Yumi, den äldsta dottern, som tar hand om honom. Och hon kan vara i 15-16 års åldern. Och hon, pappa Li Fang, han har en svaghet. Han är svag för kvinnor. Så han har en del älskarinnor där i byn.
Har inte de några fler barn?
Nej, det framkommer inte att han har fler barn. Men nej, han har älskarinnor. Och det där tycker inte Jumi om. Men hon utarbetar en strategi så att när hon är ute och går och ser en av älskarinnor, så det stirrar hon på älskarinnan och så sen häckar hon utanför deras dörrar. Och då vet hela byn, är det hon som han har som älskarinna nu? Men han begår ett misstag. Han tar en, det är en soldathustru som blir hans nästa älskarinna. Och han blir påkommen med byxorna nere. Och det var inte bra.
Mm.
För hon är soldathustru. Så att det här skickas vidare upp i hierarkin och han blir avsatt. Oj. Så där har vi katastrof nummer ett. De förlorar ju helt ansiktet inför byn. Och de tillhör inte längre någon överklass som får de bästa sittplatserna när det resande biosällskapet kommer till byn. Utan nu är de som de andra.
Mm.
Sen är det en katastrof till. Och då är tredje systern Yoshio. Hon är inblandad i detta tillsammans med en annan syster. Men det kan jag inte avslöja vad som händer.
Mm.
Men hur som helst. Efter detta. För nu är det så att Yumi, äldsta systern, hon ska giftas bort. Och hon träffar sin tilltänkta och hon trivs med honom och tycker det är en hyvens grabb, så att det verkar ju bli bra. Men när han får veta om den här katastrof 2 så slår han upp förlovningen och hon flyttar in till stan. Och den första berättelsen, det handlar ju om Yumi. Sen är det berättelse nummer 2 och det handlar då om tredje systern. Som har varit inblandat i katastrof 2. Och det blir så mycket snack i byn om vad som har hänt. Så hon känner att hon inte heller kan stanna kvar. Så hon flyttar in till stan till sin syster. Och där har vi då relationerna mellan de här två systrarna. Och det är väldigt intressant att läsa. För att dels så konkurrerar de med varandra. Jo, men hon gifter sig, ska jag säga, med en mycket äldre man. Hon blir hustru nummer 2 till honom. Och han har barn sen innan. Och så,
hustru nummer 2? Alltså, jag menar,
alltså det är inte så att han har 2 hustru. Men hustru nummer 1 har dött i cancer. Okay. Så då blir hon hustru nummer 2. Mm. Och tredje systern, hon flyttar in hos det här paret med hans barn. Och då blir det liksom konkurrens med de här två systrarna. Vem som ska göra karriär, vem som ska vara bäst, vem som är vackrast och så vidare. Samtidigt så är det ju systrar, de tycker ju om varandra ändå.
Mm.
Så det är så typiskt kinesiskt. Alltså man tappar inte ansiktet inför den andra, utan och hela tiden så måste de leka och manövrera och bara för att någonstans där framme få en fördel. Och sen är det en tredje berättelse om Yu Yang, och då har man släppt de två första systrarna. Man får inte veta så mycket om dem, och hon går på en lärarhögskola och blir anklagad för en stöld. Och det där kommer sen förfölja henne. Röd tråd genom all de här tre historierna. Det är ju faktiskt mäns övergrepp.
Mm.
Och kvinnors begränsningar. De kan liksom inte leva fullt ut. Och man kan aldrig säga vad man tycker. Men det finns alltid en baktanke. Och när jag läste den här historien så tänkte jag, du vet de här skiftena som var på 1800-talet här i Sverige. Mm. Och jag tänkte på det ibland. Att det måste ju varit en katastrof för de människorna. De flyttar ju liksom från bygemenskapen ut på landet. Mm. Och tappar ju liksom mycket av det här gemensamma. Men att växa upp i en kinesisk by där alla grannar vet allting.
Mm.
Det är inte roligt det heller. Och de gör en massa fula saker. Skickar brev. Eller så läser de varandras brev. De har så fullständig kontroll på varandra. Och det är där det drabbar de här flickorna. Den var intressant.
Men
den känns väldigt kinesisk.
Ja.
Kerstin recenserade den i HD.
Ja.
Och det var, hon nämnde någonting om MeToo. Men den känns, och då frågar jag henne om den, om det stämmer, för jag har läst för lite kinesisk litteratur så jag kan inte avgöra det. Men hon tycker nog själv också att den är liksom, den känns kinesisk. Den är i sitt sätt att skriva.
Mm.
Bra.
Ja, men tre berättelser som hör ihop.
Ja, de gör ju det. Speciellt de två första, för de är så beroende av varandra, de två första systrarna. Samtidigt som de tycker väldigt illa om varandra. Så det är en konstig kombo där.
Ja. Och den där inga sonen?
Alltså han är lilla åttan som han kallas. Alltså. Han bara föds. Sen så vet man inte mer om honom. Så det, och där ju, de var sju systrar och det är tre stycken man får följa. Så det är ju fyra systrar som man, ja, en syster vet man lite om, men det är bara väldigt lite.
Mm.
Jag får för mig att det kan finnas någon sån här, jag kan tänka mig. Kanske han skriver om någon släkt som fanns i närheten, jag vet inte.
Eller om han är den det åttonde
om han, barnet. Nej, det tror jag inte. Han kan inte vara lilla åtta. Nej, han är för ung för det.
Ja, men allt utspelar sig då under samma tid?
Nej, det gör det inte. Därför att syster nummer tre är så mycket yngre.
Ja.
Så att hon är, det är väl på 80-talet.
Jaha.
Men det är... nej, det är så... förfärligt det hon upplever.
Ja. Så, men du tyckte om den?
Men jag tyckte jättemycket om den. Alltså alla heter någonting på Öj.
Jaha.
Och då tänkte jag, nej, det här kommer bli bekymmer. Hur ska jag hålla reda på alla dessa människor som heter någonting på Öj? Men det går galant.
Ja.
Sen är det roligt med de här visdomsorden som han skriver in. Och mamman då som äter solrosfrön och inte gör så mycket. Hon är lat.
Ja,
det ska ju, alltså ingen omskrivning här inte, utan det är, hon är lat kvinna, ja. Nej, den är väldigt direkt.
Ja, okej. Som sagt, månadens språk den här månaden är romani. Jag har inte hittat någon bok översatt från romani till svenska faktiskt, men och den här boken som jag läst som heter Den romska pianostämmaren och andra romska berättelser. Den är skriven av en engelska som heter...
Så är den?
Ja.
Jag tror den är svenska.
Nej, hon är engelska. Den är översatt, vilket märks.
Jaha.
Janna Elliot heter hon. Jag hade aldrig hört talas om den här boken.
Nej, jag vet inte varför jag fick för mig att den var svensk.
Alltså hon har själv översatt en del romska berättelser till engelska. Så att hon liksom tycker väl att de kan lite svenska. Och det kan hon väl säkert.
Ja, romani.
Ja, alltså svenska tycker hon att de kan. Men de är skrivna på engelska. Och hon har tydligen ett väldigt brinnande intresse helt enkelt för romer och resande. Och har skrivit flera andra böcker om det. Men det här är alltså då en novellsamling med sådär en 15 noveller eller någonting.
Mm.
Och jag tror att de ger en ganska bra bild av romer, både idag och tidigare. Berättelserna utspelar sig i Östeuropa eller en del i England eftersom hon är därifrån. Till exempel så är det en från Sofia i Bulgarien då, om romska barn som blir inbjudna till det stora biblioteket där. Och de är rädda att detta är något, att de vill de illa.
Mm. Och finns någon baktanke?
Ja, att det finns en baktanke. Men det finns faktiskt ingen baktanke. Utan alla barn är lika välkomna till biblioteket. Ja. Och den här veckan så kommer en buss till deras bostadsområde då, eller läger och hämta dem till det här biblioteket. Och det är faktiskt ganska rörande att läsa om detta.
Mm.
De är ganska knappa de här berättelserna. Så att det
många
sägs
sa
inte för
du?
Mycket.
Många 15?
Det är cirka 15.
Ja, för den är ju inte så.
Boken är nu cirka 100 sidor. Mm.
Men är det med snärt som de är sådär korta?
Ja.
För det brukar det vara tycker jag när det är korta noveller. De är roliga att läsa.
Ja, jag tycker att de... De är egentligen bra de här, men jag hänger ju upp med en hel del på översättningen och ja, det gör jag. Men om jag då kan sitta och göra om det lite i mitt huvud när jag läser det så går det bra. Det är synd att det ska göra att man hänger upp sig lite. Men ja,
det är både nu, är både nutid och historiska berättelser.
Ja, mest ja, det är ju vissa som känns förankrade i nutiden, med till exempel en man som, det är en novell som heter Karamelläppelkungen, och då är det en man som heter Tim, tror jag, som liksom har fått utbildning i England och gått på universitet och har gått motsvarigheten till Handels, och jobbar på ett stort företag och sådär. Men så en dag så får han bara nog liksom. Speciellt när de börjar prata skit om rom.
Mm.
För han hade aldrig sagt att han var rom, men den här gången så gör han det.
Jaha.
Och så går han istället in i familjens företag och utvecklar det. Och det står då att det är såna här karamelläpplen, och då tänker jag att det är kanderade äpplen.
Ja, jo, det är det nu. Kanderade äpplen.
Ja, precis. Ja, och sen finns det lite mer tidlösa historier också. Och om även en sån historia som att det kommer en man till ett läger då i Östeuropa och säger att ja, vi har arbete här på hotell Hilton i London här till ett antal flickor mellan 15 och 20 år, och ni ska översätta åt östeuropeiska affärsmän som kommer dit. Så, här finns en möjlighet för vår familj att få pengar och så vidare.
Mm.
Ja, då är det en flicka som följer med. Och det sägs aldrig rakt ut vad det handlar om.
Nej,
det fattar
jag
som läser.
Ja, fattar man ju.
Absolut. Så det är, många är liksom genomsyrade av något tragiskt och vemod. Mycket bottnar i andra världskriget och annan förföljelse som även har funnits efter. Verkligen. Men det finns även några som är lite humoristiska och så jag tycker absolut är läsvärt. Jag hade aldrig hört talas om denna bok innan, men
den som söker, hon finner.
Precis. Ja, du har en kvar där, va?
Ja, då har jag en kvar. Det är syskonet att Tessa Hadley. Ja. Och på tal om översättning så är det Amanda Svensson som översatt denna. Och det har nog gått lite snabbt, tror jag. För i början så är det en faster som egentligen är en moster. Mm. Ja, du vet i engelskan, där får man ju liksom klura ut vem är farmor och vem är mormor.
Mm.
Och sen var det något ställe till som det, vad var det, krokiga tänder som antagligen är att tänderna är lite sneda.
Ja.
Ja, men annars är den är säkert väl översatt för övrigt. Jag brukar aldrig lägga märke till sånt. Mer när det är mostrar som blir fasta.
Ja.
För det lägger jag märke till.
Ja, här var det någon som hon som blev han.
Ja.
Nej, sånt här. Försök inte med.
Nej, inte med damerna i läspodden. Nej.
Nej.
Det här handlar om 4 stycken medelålders syskon. Som ska tillbringa 3 veckor tillsammans på sin semester i en gammal prästgård, därför att morfar och mormor hade den här gården och som de har fått ärva. Och huset är byggt i början på 1800-talet och nu måste, och man har väl blivit renoverat sedan dess, men nu behövs en ny renovering och nu ska de ta beslutet renovera eller sälja. Så därför ska de tillbringa 3 veckor med varandra.
Mm.
Och det är
härligt. Och det gör de inte annars alltså? De träffas inte så mycket annars?
Jo, de brukar tydligen träffas på sommaren och semestrar ihop.
Jaha.
Så det är liksom inget konstigt detta. Men nu ska de ta beslut. Och det är Harriet som är äldst och som jobbar med flyktingar. Som ung stod hon på barrikaderna och var ute i alla demonstrationer. Men här så är hon ganska lågmäld och tystlåten och försiktig och klär sig enkelt. Lite sträng upplever man henne som. Alice, nummer 2, hon är desto livligare och hon har tidigare haft en karriär som skådespelare. skådespelare. Men den har nog inte gått så bra. Och vad hon gör nu kommer jag faktiskt inte ihåg. Och hon är omtänksam och otänksam. Hon bara drar iväg och frågar inte de andra. Men hon är väldigt snäll och mån om alla. Men hon tänker sig inte riktigt för. Hon är snabb i tanken och i handling. Mm. Och med henne kommer Karim. Och Karim är en kille i 20-årsåldern. Som en ex. Son till en ex-pojkvän till Alice. Så han ska hänga med henne över sommaren. Och det har inte hon berättat för de andra. Så det liksom ställer ju till det då med sovrummet. Mm. Sen har vi då brodern. Som är universitetsprofessor i filosofi. Som han kombinerar med film. Och gett ut ett par populärvetenskapliga böcker. Men de är inte för populärvetenskapliga. Och han kommer inkörandes med sin Jaguar. Och han har med sig sin fru, nya fru, nummer 3.
Oj.
Som är jurist och härstammar från Argentina. Och i baksätet sitter Molly, hans dotter. Som han har med en annan fru. Som är då 16 år. Och så är det sista systern Fran, hon är yngst och hon har 2 barn och hon är gift med en musiker. Och han har händelsevis fått bokningar dessa 3 veckor. Så han kunde inte följa med, det var synd. Ja. Hon är lite bitter över det. Och så har hon 2 barn och det är Ivy, hon är 9 år och hon är drama, hela hon. Så hon går omkring med en... Först, entrén är ju en viktoriansk kjol med volang och gud siden och så rösa paljetter en tröja. Men sen hittar hon en underklädning som hon gillar jättemycket, som går omkring med den i 3 veckor. Mm. Hon är jätterolig. Och nu samlas de alla och de ska då tillbringa semestern. Och det är solen skiner och de går lång promenad. De äter långa middagar. Man är ute. Och ibland kan det bli lite irriterat för någon att inte diska. Men när det går över. Och ja, jag hade gärna hängt med de här 4. Eller hur många de är nu. 6 stycken personerna i sommar. För de verkar ha det så himla mysigt och trevligt.
Men så kan man ju tala på en hel gång.
Sen så spirar det då lite mellan det här Molly och den unga killen.
Mm, mm.
Och de här 2 ungarna, och speciellt Ivy, hon har full koll på det. Hon spanar ju överallt. Mm. Så det blir liksom en historia för sig. Sen kommer historia nummer 2. Då förflyttar vi oss till 1968. Och då är det... Då kommer Jill, det är alltså barn, eller syskonens mamma. Hon kommer hem till prästgården med 3 av barnen, nummer 4 inte född. Och är jätteupprörd. Och hon är fly förbannad. För hennes man, Tom, han har varit otrogen. Sen har han dragit till Paris, för han är journalist. För att bevaka de här kravallerna.
Mm-hmm.
Som är då i majrevolutionen.
Mm-hmm.
Och hon är jättearg och... Men lugnar ner sig så småningom. Och så börjar hon fundera på. Kanske ska jag flytta hem till mamma och pappa. Och, för hon har ju liksom hjälp av dem. Och etablera sig i byn. Men så blir det ju faktiskt inte. För där finns ju ett 4:e syskon. Och så förflyttar vi oss till nutid igen. Och nu kommer regnet. Mm. För nu liksom är det ett evigt regnande. Och det blir mer irriterat bland syskonen. Men... Då får man veta att under den här soliga, mysiga perioden, då har det ju varit starka känslor hos någon. Och det kommer upp till ytan och nu blir det dramatik. Och de 4, eller de sista sidorna är riktiga bladvändarsidor.
Mm-hmm.
För då vill man veta hur ska detta sluta. Så!
Ja.
Den är jättetrevlig.
Det
jag tyckte så mycket om det.
Ja.
Det är ju lite, det är lite feel good.
Mm-hmm.
Men den blir inte så där, den blir inte, det blir inte för mycket av det.
Nej.
Utan för de är ju lite sura emellanåt och det är lite skavt emellan de här syskonen. Nej, kul. Mm. Och jag tror att när jag tittade sist så var det faktiskt kö på den.
Mm.
Så det var kul.
Mm. Ja. Ja, alla de här böckerna utom kanske den romska pianostämman handlade ju om. Det tycker du inte?
Nej, men förlåt mig. Men just att den är kanske för... Alltså, berättelserna kan vara roliga att läsa, men man stör sig utav formen på den. Är det så?
Nej, men jag stör mig på översättning och sånt. Ja. Annars tycker jag berättelserna är bra.
Ja.
Det tycker jag. Så... Men det är ju ett litet förlag för den delen. Det är något romskt förlag, tror jag. ERG. Det är i alla fall en sån där hjul där.
Ja, just det. Som symbolen. De har på sin flagga.
Ja, precis.
Så, ja, men det är det ju säkert.
Och någon taikon är inblandad här. Fred taikon. Så. Ja, jag skulle gärna se den liksom i lite...
Ett annat ut, ja, för den ser lite...
Det är liksom maskinskriven stil.
Ja, jag vet. Men den är inte helt okej, den här Tre systrar heller. Som också har kommit ut på ett jättelitet förlag. Där det ibland är väldigt glest och sen blir det väldigt tätt mellan bokstäverna.
Ja, men om man verkligen hade lagt sig vinn om att göra det till en fin bok så hade det varit lite annorlunda. Men den är absolut läsvärd. Nej, men det här var vad vi hade att berätta om i oktober månads podd. Och jag vill tacka för idag och kommer tillbaka om en månad ungefär. Tack ska ni ha. Hej!